Du lyssnar på Agendasättarna, en podcast från Sportexpressen. Ett nytt avsnitt av Agendasättarna ges ut varje onsdag och finns att lyssna på via sportexpressen.se eller iTunes.
En av rikets mest omtalade och omskrivna sportpersonligheter är veckans agendasättare, nummer 21 i ordningen. När landslaget utsåg sin nya förbundskapten var det många som drog en lättande suck och äntligen hördes tisslas och tasslas på stan. Pia Sundhage återvände som firad stjärncoach i USA och tog över det svenska landslaget som ska göra EM-succé på hemmaplan i sommar. Som brukligt när man hör eller ser Sundhage bjuder hon på mycket skratt, stor levnadsglädje och många tänkvärda svar. Bland ämnena som vi diskuterade hör kommunistisk politik, att hon har drömt om att bli förbundskapten för Sverige i över 20 år och att guld i sommarens EM är realistiskt. Vi snackar såklart ganska mycket om laget, stjärnor som Lotta Schelin och Caroline Seger och att Sundhage har ett stort målvaktsproblem att lösa inför turneringen. Hon placerar sig själv högt i en topplista över Sveriges bästa fotbollsspelare någonsin, resonerar om varför det inte finns några Zlatans i svensk damfotboll och berättar hur skönt det är att det inte förekommer filmningar i hennes sport. Sundhage erkänner även att hon inte kan någonting om återväxten i svensk fotboll och så får vi svaret på varför i all sin dar hon alltid sjunger vid offentliga framträdanden. Den här podcasten växer så det knakar, slår lyssnarrekord på lyssnarrekord i slutet av februari, faktiskt Sveriges 10:e största podd, alla kategorier. Det är jättekul naturligtvis, tipsa alla era vänner så kanske den positionen kan bibehållas. Kom också gärna med synpunkter på min podd via mail, där nås jag på agendasattarna@gmail.com eller sök upp mig på Twitter där jag heter Anders Sedhamre i ett ord och Sedhamre stavas med C. För alla 20 tidigare poddar gå till www.agendasattarna.wordpress.com eller bara sök på namnet på podden på Google. Och som vanligt tack till John Witt, Aron Wahlgren, Samuel Gonzalez och Torbjörn Weinesjö. Nu dags att spetsa öronen. Här är damlandslagets förbundskapten Pia Sundhage. Säger jag varmt välkommen till Pia Sundhage.
Tack så hemskt mycket.
Vi sitter i en otroligt trevlig vindsvåning. Mm. Rätt så nära nationalarenan Friends.
Det stämmer det, ja. Det här är min systers lägenhet. För jag håller på att renovera min. Där kan man inte bo ännu.
Det är jättefint och vi har fått kaffe och allt känns bra tycker jag. Mm. Alla gäster brukar få presentera sig själva och vad de gör som yrke. Hur låter det när du gör det?
Mitt namn är Pia Sundhage och jag är förbundskapten för det svenska fotbollslandslaget damer.
Du tog OS-guld 2008 och 2012, VM-silver 2011, FIFA-utsedd till årets tränare 2012. Kort resumé av ditt CV. Vilken av de där är störst för dig?
Det är faktiskt kvartsfinalen i VM. Inte ens medaljerna utan den matchen där vi spelar mot Brasilien. Och vi får en tjej utvisad. Vi spelar tre i backlinjen mot tre väldigt skickliga brasilianskor. Varav Marta är en. Vi gör några taktiska varianter och det slutar med att vi gör mål. Vi ligger under med 2-1 och vi gör mål i den 122 minuten. Inlägg från Megan Rapinoe, mål av Abby Wambach. Och det är bättre än en film, alltså det är så himla spännande. Och så vinner vi på straffar.
Det var när du var förbundskapten för det amerikanska landslaget. Mm. Du har också varit i Kina i en sväng. Du måste ha lärt dig otroligt mycket i det amerikanska klimatet, både i samhället och i den sportsliga miljön som du verkade. Vad gjorde mest intryck på dig i det amerikanska klimatet?
Jag tror Två saker. Jag tycker för första att jag är en bättre tränare idag. Bättre än för 5 år sedan. Man utvecklas ju, det är inte så konstigt. Och när man får vara med bra fotbollsspelare på alla högsta nivå som ställer krav. Miljön ställer krav på en och förväntningar så. Men det är en sak som sticker ut. Det är det att man är med vinnare. Alltså, man tycker om vinnare. Man lyfter gärna vinnaren på en pedestal och så ställer man sig vid bredvid och man vill vara med vinnare och därmed skapar man den miljön. Ger aldrig upp och det finns en tro på att det kommer att gå. Och det är ju härligt, det är fröjdigt och det smittar av sig. Ibland kan det finnas, den negativa delen av det är att man är på väg till nästa vinst. Så för mig var det att få dem att vara här och nu och att verkligen vinst med 2-0 istället för att gå vidare, fundera över vad som hände, vad vi är bra på, vad kan vi göra mer utav och så. Och sen ibland går den här tron över till övertro vid några tillfällen då. Men just det här att vara med vinnare och att det är okej att vara vinnare, man lyfter fram det. Den andra grejen är att jag idag kan säga jag njuter, alltså genuint så njuter jag när någon av coachingstäfferna står i centrum, alltså inte jag själv, utan någon annan står i centrum och gör det bättre än vad jag gör. Står inför gruppen och jag känner att jag är en del av en grupp där vi gör varandra bra.
Den där vinnarkulturen du snackar om som är så påtaglig i amerikansk sport, hur långt efter tycker du att vi svenskar är på just den punkten?
Att det beror på i var du är någonstans. Om jag tittar på, vi hade Anja Persson i landslaget och pratade om sin kropp och det här sitt verktyg och snacka om vinnarskalle, som man säger. Och vi har haft Kajsa Bergqvist var senast som på avstängningsknappen när man verkligen gör sitt allra bästa. Det är individuella idrottare. Det finns massa med tjejer som är såna. I det svenska damlandslaget så är det någonting som vi lyfter fram och vi börjar med den enskilde spelaren. Vilket ansvar har hon för att skapa den här miljön? För att ta sin roll? Och gör man det så smittar av sig. Så att vi är inte, jag tycker att vi är en liten bit ifrån. Men vi är inte långt ifrån och jag tror det är en inlärning faktiskt. Den här attityden, den här positiva attityden, tron, den kan man lära sig.
Hur stor är skillnaden då mellan det amerikanskt extrema och det kanske, vad jag inbillar mig, det kollektivistiska kinesiska som du också varit i kontakt med?
Likheten är hierarkin. Och den tyckte jag begränsade oss lite grann. I Kina så går man från A till B och så väntar man på order C. Så illa är det väl inte i USA. Men det finns ytterligheter. Det här att man i USA jättegärna pekar på sig själv. Jag är bäst. Men vad man också gör i USA är att jag spelar i det bästa laget. Så återigen, man lyfter fram vinnare. Nu kan ju inte jag kinesiska, så det blir inte riktigt en bra jämförelse. För jag vet ju faktiskt inte vad de tänkte och kände och sa. För det gick alltid genom en tolk. Så att den jämförelsen kan vara ganska intressant om man har kunnat båda språken. Mm.
Du blev inbjuden att fira de amerikanska fotbollsframgångarna av både Bush och Obama till Vita huset. Nekade den inbjudan? Kan du inte berätta lite varför du gjorde det?
Har ett val vid båda tillfällena och väljer då något annat. Jag står hellre på en fotbollsplan i träningsoverall och får vara på där jag hör hemma. Känner mig rent av obekväm när jag ska vara i fina rum, om man så säger. När det var 2008 så valde jag att åka till Örebro och till rådhuset och få gratulationer av ÖSKs ordförande och KIVs ordförande, vilket värmer mitt hjärta mycket mer än de gratulationer som några av spelarna fick av Bush 2008.
Du är, i alla fall om man researchar på dig så får man fram att du är uttalad kommunist.
Har dina politiska värderingar någonting med nejet till amerikansk president att göra?
Och så är det för det första så jag tillrättavisar det lite grann då, då att en uttalad kommunist, jag är inte, alltså jag tillhör inte ett kommunistiskt parti. Jag har fått den, ska vi kalla det för en stämpel, av den enkla anledningen tror jag att jag har haft ett samhällsengagemang, jag har tyckt saker och ting. Det gör mig att prata solidaritet, prata om jämlikhet, jämställdhet, feminism. Det gör mig ju inte av automatik till en kommunist. Men röd är jag och jag har haft chansen att prata om gruvorna i Kina, om tunnelbanan kontra vägen, bilindustrin. Jag har tagit chansen att prata om Bush till exempel och frågar hur känns det nu, du som är spelare, när han säger så här: antingen är ni med oss eller emot oss. Och man får den lilla människans perspektiv på den stora politiken. Den möjligheten har jag haft eftersom jag har varit i två ytterligheter egentligen. För att besvara din fråga då när det gäller Vita huset, så återigen så Vita huset står ju inte, i mina ögon står inte för någonting jättepositivt. Sen ska man visa respekt för det som görs i det amerikanska landet då när man har vunnit OS. Men jag fick ett val, så det var väl enkelt att välja det ena före det andra.
Vilka skulle du säga är dina främsta egenskaper som tränare?
Jag är här och jag är närvarande här och nu. Och Kristen Lilly sa, your passion for soccer is contagious. Så min passion smittar av sig. Jag pratar gärna, diskuterar gärna, lyfter gärna fram ett väggspel, alltså spelet. Och tycker mig själv har en ganska bra förmåga att känna vad jag ser saker och ting och att förstå spelaren i olika situationer på ett sånt sätt så att hon känner sig inspirerad att försöka lösa den. På plan, hitta en bra övning, förstärka saker och ting som är bra, tycker jag att jag är bra på.
Vad känner du att du måste bli bättre på?
Det är två saker. Dels att förstå den nya generationen. Jag står inför en ny grupp och de är definitivt inte som jag när man kommer från lagen där man gör som, ja, som tidigare spelare gjort, utan jag uppfattar den nya generationen, titta vad jag kan, de är bra på att lyfta fram det de är bra på. Sen kan jag tycka att de ibland glömmer sammanhanget, laget, så man får prata en hel del om laganda. Men just att nå 90-talisterna, Det kan jag bli mycket bättre och därmed, jag brukar uttrycka det som att ställa en bättre fråga för att göra henne medveten om mig själv medveten om vad är hennes styrka, hennes brister. Och en sak som hela tiden, det är ju att analysera matcher. Där blir jag aldrig fullärd, det är helt omöjligt. Det finns alltid saker och ting i analysen. Och prioritera rätt saker. Och det gäller att coacha fler matcher, se fler matcher och sätta mig själv i situationen.
Mm. Om vi håller oss kvar vid exakt det du säger där och kokar ner tränaryrket så vi förenklar det till att vi har taktik på en sida av spektrat och kanske en motiverande funktion på den andra sidan. Hur vill du resonera kring de två då? Är du starkare på någon sida av den linjen där?
Alltså jag har ju det finns olika saker här. Analys är en sak och coachning är en annan. För det grundar sig på vad du tror på, vad jag tror på tillsammans med coacherna. Och där är det vi bra. Det här vill vi leta fram någonting som är vår spelidé och att sälja spelidén. Den tycker jag vi är bra på. Och det är ju så att om man nu analyserar, man kan till och med analysera lite korkat och lite fel. Men har du förmågan att sälja din idé till spelarna, att tro på någonting som till och med kanske inte är 100% sant, så kommer det ändå lyckas. För det som är helt avgörande, nästan helt avgörande, är hur spelarna tar till sig coachningen och hur de går från ord till handling.
Jag tänkte läsa upp ett citat här ifrån dig. Jag har länge drömt om att vara förbundskapten för Sverige, har du sagt. Hur länge har du drömt om det?
Det gjorde jag när jag var spelare. Jag gjorde det, började så smått när Gunilla Paiko blev förbundskapten och tog oss till VM 91. Då är jag 31 år. I de där banorna, för jag har ju alltid haft synpunkter på hur man ska spela fotboll och sådär. Det har legat i bakhuvudet. När jag slutade spela fotboll skulle jag jättegärna vilja bli förbundskapten för Sverige. Nu tog jag en liten omväg kan man ju säga, men här är jag. Och glad över att drömmen har slagit in.
Kan man på något sätt resonera om att det är ett nerköp att ha det svenska landslaget jämfört med amerikanska rent potentiellt?
Nej. Det är en sån liten skillnad mellan, alltså titta på de 5-6 högst rankade länderna i världen. Så är det en sån liten skillnad, så att det skulle jag inte vilja säga. Jag tycker att det är en, jag har fått varit med om så fantastiska saker i en annan kultur. Det är någonting som jag uppskattar oerhört mycket. Nu kommer jag hem till min egen kultur. Och jag ser en vinst att jag tillvara är borta när jag kommer hem. För jag kan ta med mig saker och ting hem. Men att få coacha sitt eget land, det smäller väldigt högt. Alltså. Det gör det.
Om vi blickar framåt lite mot det som komma skall till sommaren. Vilka är de realistiska målen, tror du, för ett svenskt landslag i mästerskapet?
Jag tror... Om man pratar medalj, man pratar guld, och det tror jag många länder gör, och det är realistiskt för många länder att ha guld som målsättning. Så det tycker jag är realistiskt. Det finns en chans att vinna guld. Det är många saker som ska falla på plats fram till det. Vi i landslaget har inte pratat så mycket om guldet, utan jag är mer intresserad av vad gör vi här och nu. Alltså själva planeringen och vilken väg vi ska ta. Och att jag börjar med mig själv. Och sen tittar på min medspelare, vad ska vi göra ihop? Guld kan man ingenting göra åt. Men du kan göra någonting åt och välja väg. Vilken väg är vår? Och vad ska vi bli berömda för? Eller vad vill vi att andra ska se vår väg till EM? Och det känns ju oerhört inspirerande, för det är ett bra lag det här. Det gäller att få ihop det.
Vilken väg tror du blir er väg då, när vi väl är i EM?
Det finns vissa saker. En grej som jag hoppas är att vi ska coacha varandra. Det här att den enskilde spelaren inte vänder sig och väntar på order från, nu raljerar jag lite grann, från coachingledarna. Utan här tar man tag i saker och ting, för att vi har gått igenom du vet, anfallsspel, försvarsspel, omställningar. Man känner sin spelidé så väl. Så att som spelare kan man coacha varandra på plan, för det kommer fullsatt. Den andra saken jag hoppas som blir vår väg, det är att vi hjälps åt. Och att vi är så oerhört trygga och starka i våra roller. Så ett exempel, vi har 11 spelare som startar matchen, men vi har andra som slutar matchen. Och de spelarna som har kommit från bänken, de har gjort skillnad. Och det är ingenting som bara kommer, utan det tränar vi oss på. Och den vägen ska vi förstärka, för då kan vi också hantera olika resultat under resans gång.
Jag gissar att den här frågan kanske stick i stäv med din kollektiva syn, men vilken spelare tycker du vi som publik ska se upp extra med under mästerskapet?
Jag hoppas att ni kommer titta på Lotta Schelin och att hon vill fortsätta titta på henne, för att hon är så intressant och så skicklig. Men även på en spelare som Caroline Sege, som hon är med mycket i spelet. Och det här berömda insticket i sista tredjedelen. Jag hoppas att det ska kännas intressant att titta på de två spelarna.
Vem tycker du är den bästa fotbollsspelaren i världen?
Idag är det Abby Wambach.
Hur kommer det sig?
Hon har en specifik egenskap. Alltså hennes huvudspel, det finns inget bättre. Och då har jag sett Michelle Eikersdal. Jag har sett Heidi Störe, den gamla, som inte folk känner.
Du själv?
Ja, kan gärna jämföra med mig själv. Riktigt bra huvudspelare. Det här är den bästa huvudspelaren i världen.
Vem är den bästa svenska fotbollsspelaren någonsin?
Jag tror att det är Victoria Svensson. Hanna Ljungberg är en fantastisk fotbollsspelare också. Det är svårt att jämföra, men de två tillsammans var ju bra. Victoria Svensson har en bra speluppfattning. Målgörare är de båda två. Hon hade ganska bra huvudspel också. Men jag... Ja, de där två bra fotbollsspelare, punkt slut.
Vart vill du placera in dig själv på en sån där lista?
Jag kommer väl trea då. Sen kommer Elisabeth Leini, en gammal målvakt, en fyra.
Du lyssnar på Agendasättarna, en podcast från Sportexpressen.
Hur kommer det sig att du sjunger ofta vid offentliga uppträdanden?
Ja, du... Det är ju så här att det finns två delar. Det ena är att jag är helt enkelt nervös. Vad ska jag säga? Hittar inte ord. Och för att vara mig själv och vara genuin, då drar jag till med en låt. För det känner jag mig faktiskt bekväm. Det gör att jag slappnar av lite grann. Sen ska jag inte sticka under stol med att det ger ju en viss... Folk öppnar ögonen eller öronen kanske och får en uppmärksamhet som... Jag hoppas man förknippar med damfotboll.
Herrarna har haft en rad spelare som har slagit igenom som har haft en bakgrund som inte har varit helt svensk, om jag uttrycker mig på det sättet. Zlatan Ibrahimovic, Alexander Kacalnitlic, nu Daniel Majstorovic, det finns hur många som helst. Damfotbollen har inte riktigt det fenomenet. Vad tror du att det beror på?
Mycket intressant fråga. Vet inte om jag ska besvara den så här och gissa, som har varit borta från Sverige 5-6 år. Men om jag ska alltså fundera över den flickans miljö. Vad är det som gör en fotbollsspelare bra? Jo, hon håller på med fotboll i tid och otid. Och det gör barn. Så med utländsk bakgrund finns ju massa som gör det. Men när hon blir kvinna... Då spelar man inte fotboll. Nu drar jag ytterligheter. Men jag kan tänka mig att det spelar en viss roll. När du är tonåring, alltså när du är 15 år. Då börjar du bli kvinna. Och kanske tidigare. Ska du spela fotboll då? Nej, då finns det kanske andra förväntningar. Vet inte om det är sant. Men jag tycker det är en väldigt intressant frågeställning. Som man gott kan börja gräva lite grann i. För här har vi en möjlighet att finna... Tjejer som kan göra stordåd på fotbollsplan. Och framförallt för dem själva att få vara med om detta underbara spel. Mm.
Damallsvenskan har ett snitt på 836 personer per match. Herrallsvenskan har ett snitt på 7200 personer per match. Vilket jag har kollat upp. Jag hoppas de siffrorna stämmer. Tycker du att damfotboll får proportionerligt med mediautrymme?
Ja, nu förmodligen tror jag nog inte det. Men återigen, nu är jag borta. Så får ställa den frågan efter att allsvenskan har börjat. Men det har varit en sån här ongoing diskussion med journalister. Och jag minns för länge sedan när man sa, ja men det kommer ingen att titta på er. Varför ska vi skriva om er? Min fråga är då, alltså, vad är en nyhet kan man säga? Är det balansen, jag ska ta ett exempel då. Balansen i Borås, nu har vi bara Älvsborg då, ett framgångsrikt lag. Man skriver om Älvsborg, matchdagen, man skriver dagen före, man skriver matchdagen, man skriver dagen efter och mitt i veckan skriver man hur mår Älvsborg. Härligt. Om det har funnits ett damlag på högsta nivå så är jag inte säker på om man har gjort på samma sätt. Och då frågar man om balansen är densamma. Det finns ju en och annan dålig publiksiffra i Superettan också. Där man får massmedial uppmärksamhet. Och jag skulle också vilja vända på det lite grann, att vad gör damfotbollen för att få massmedial uppmärksamhet? För ingenting kommer utav sig självt. Och herrfotbollen är äldre än damfotbollen. Det finns massa traditioner som gör att antagligen att man av automatik skriver om herrfotboll. Man känner fler spelare, man har mer att berätta helt enkelt. För man vet till exempel Hammarbys herrar i Superettan. Man vet vilka spelare är, man har en viss historia. Man kanske inte vet lika mycket om damerna på kanalplan. Och där har vi i damfotbollen en hel del att göra, tycker jag. Det kan bli bättre. Och man kan ju börja med publiksiffrorna bland annat. Att folk drar ju folk. Jag tycker att produkten, alltså fotbollsspelet, är riktigt bra. Och den står sig bra i jämförelse med annan idrott och med herrfotbollen.
Vad säger du till folk som säger att damfotboll är inte bra nog för mig? Jag går hellre och tittar på en handbollsmatch. Mm. Det är också ett snitt på 900 000 ungefär. Mm. Men då går hellre kanske att titta på en handbollsmatch än en damallsvensk match. Mm. Vad säger du till de kritikerna?
Alltså, jag tror man måste känna sig i ett litet sammanhang. För du skulle kunna säga samma sak. Varför skulle jag gå på Hammarby när jag kan titta på Barcelona på tv till exempel? Alltså det finns, eller varför ska jag titta på Hammarby och tv när det finns så mycket bättre fotboll? Men jag går på Hammarby om jag är hammarbyare. Alltså jag har skaffat mig ett sammanhang. Jag har skaffat mig någon favoritspelare eller medlemskap eller vad som helst. Och jag tror att misstaget som många gör är att okej, ska se på damfotboll, jag ska ge det en chans. Och man förväntar sig en andra klassens herrfotboll. Och det är inte så, det ser annorlunda ut. Det är ungefär som jag går på en juniorlagsmatch. Då förväntar jag inte mig herrfotboll. Och har jag någon som jag hade Sydans pojkar år, det var jättekul att kolla på just den här matchen. För att jag hade en relation till de här. Och det tror jag är viktigt. Vill man ha spänning så kan man få spänning på många olika ställen. Så att, och framförallt, gillar jag fotboll så är det väl alldeles utmärkt om jag till herrfotbollen kan lägga till damfotbollen. För då har jag fler chanser att titta på fotboll.
Mm. Men om du får möjlighet här och nu då att berätta vad som är så härligt och trevligt med damfotboll. För du sa att det är någonting annat, sa du ju. Berätta om vad det är som är tjusningen med det.
Mm. När det inte går lika, nu ska jag försöka här då. Det finns ett par saker. När det inte går lika fort så kan man finna intentioner i till exempel tekniken. Hinner med, så att säga. När man går till fotbollsplan så är det ett, det finns ju inget, alltså det är säkert kan man säga. Det är kan bli en familjeangelägenhet, hoppas jag nu, 2013, om jag ska titta på damlandslaget. Du slipper att se filmningar. Och nu raljerar jag lite grann här, va? Utan jag tycker att vi i damfotbollen är riktigt bra på fair play. Det finns en entusiasm där att man försöker följa reglerna, vilket inte minst är viktigt. Sen är det många likheter såklart. Där man då kan mycket väl jämföra. Och det som många går för att se, det är ju spänning. Det är därför vi tävlar 1-0. Spännande, kan bli 1-1 ungefär. Och det är mitt lag som vinner eller inte. Den spänningen kan du få oavsett om det är herrar eller damer.
De som föreslår regeländringar av olika slag, mindre plan, mindre målburar och så vidare. Hur känner ni för sådana resonemang?
Förr så tyckte jag så, nej, det förminskar vår idrott. Ja, nu är jag lite äldre och kan tycka att det är en intressant diskussion. Jag tror att det finns en anledning till att man jämför så markant herr och dam. Just för att det är samma mål, det är samma storlek och samma boll och sådär. Sen finns ju praktiska saker. Ska vi göra planen mindre, men ska krita den plan då? Vi ska ha mindre, vi ska ha damfotbollsmål, vi ska dra in dem då, vi ska köpa in dem. Jag ser, och då vänder jag på det istället och tänker så här. Ja, men det är väl bra att målen är faktiskt lite större. än för herrar faktiskt. Om man tänker på spänst och storlek och så här, då blir det mer mål. Det är väl en fördel. Det är väl bra att planen är stor, för då finns det mer tid, större utrymme att använda sin teknik till exempel. Det är väldigt intressant med bollen dock. Jag tror inte att den ska bli mindre, men frågan är om det ska vara en annan kvalitet så att man kan dra iväg den här 55 meters bollen. För det handlar lite grann om kraft. Att man funderar över den saken, och det har man redan gjort. Kanske inte kommit så långt. Men det skulle ju vara intressant, tror jag. Praktiska saker som gör att det kanske inte är så genomförbart att förändra andra saker.
Följer du herrfotbollen nära?
Nu när jag kommer tillbaka till Sverige så börjar jag följa den svenska och så gott jag kan nu då. Jag erkänner att jag är väldigt inne i det som görs på damsidan nu, för vi ska förbereda oss för EM. Så det kan faktiskt vara så, när jag suttit framför datorn och spelat, jag har kollat Danmark, Frankrike och allt vad det är för någonting. Och så är det en match på TV, herrmatch. Då kan jag faktiskt stänga av den och så spela gitarr istället och skit i den matchen. För att mäkta med allt som jag är, det meningen, mitt jobb. Att jag ska ju ta tillvara på analytiska förmågan när jag tittar på andra fotbollsmatcher på damsidan. Men jag försöker, ja.
Är det något specifikt du plockar in ifrån här fotbollen och vill ha rakt in i ditt lag då?
En sak som jag älskar att se, det här när bollhållare har spelare som kommer bakifrån och löper inte i 80, inte i 90, 100% med stort hjärta och med en beslutsamhet som jag kan sakna i damfotbollen, och bollen spelas in i straffområdet. Det ser du inte lika ofta i damfotbollen. Men den farten och fläkten som är alltså in i straffområdet, det skulle jag önska att vi kunde ta till oss. Och där har vi nog en bit till. Och sen gäller det tekniken i inläggen. Många saker tekniskt sett som damfotbollen är bra. Men just för det ögonblick vi ska slå in bollen i straffområdet, där kan bli bättre. Mycket bättre.
Tillbaka till EM där jag har en fråga. Du har ett målvaktsproblem med tanke på att den designerade första keepern Hedvig Lindahl är allvarligt skadad. Hur ser du på ditt målvaktsproblem?
Ja, det gäller att hitta en lösning. Jag är svårt att tänka mig att Hedvig kommer tillbaka. Det finns ju en liten chans. Hon själv går nog i de tankarna, vilket är alldeles utmärkt. Och sen tittar jag på situationen. Vem är det som ska visa framfötterna? Vem är det som tar chansen? Och just nu har vi ingen första målvakt, tycker inte jag. Utan vi väntar och hoppas på att någon lite grann spränger gränserna. Pröva lite mer. Och det är ju framförallt i luftrummet där jag tycker vi är mediokra. Och där behövs massvis att göra. Och det kan bli en kick nu med tanke på att man har det, första pallen är där. Och det handlar lite grann om den mentala styrkan och naturligtvis den tekniska, taktiska styrkan också på vem som tar den chansen. Det svåra för oss, det blir tajmingen att bestämma när. För gör vi det för tidigt så får vi inte den konkurrenssituationen som är så viktig bland målvakterna. Men gör vi det för sent, då har vi fått en backlinje som är lite orolig, tror jag. Vem är det nu som spelar där bak? För det är ju en enhet som ska spela. Det är inte bara en enskild mittback, utan det är fyra backlinjer plus målvakt, och de måste få spela ihop sig. Det beslutet ska vi ta någon gång, och tajmingen kommer vara helt avgörande.
Om jag skulle sätta 150 000 nu på vilken målvakt som står, vem skulle du rekommendera mig att sätta de pengarna på? Vi delar pengarna.
Nej, det kan jag faktiskt inte säga. För det är det är öppet. Och vi har ju bara spelat en enda match mot Schweiz. Men ställ den frågan efter Algarve. Och några allsvenska matcher. Då kan du få satsa lite pengar på någon utav dem.
Känner du att du har nog mycket ledarskap i laget inför EM?
Det börjar krypa fram nu. Vi har ju valt att ha två lagkaptener. Caroline Seger och Lotta Schelin, men väldigt olika och samtidigt väldigt lika.
På vilket sätt är de olika?
Tittar du på Seger, hennes seriösa stil, hennes tankesätt som en innermittfältare, behålla boll, spela en passning till, och så jämför du med Lotta då, hej och vad det går. Men hon visar, hon sticker gärna ut på ett gott sätt. Så till vidare så är de, kan mycket väl bli stjärnor som, där de liknar varandra, men de gör det på olika sätt.
Vad har du för intressen utöver fotbollen? Vi känner ju till ditt gitarrspelande.
Ja. Det är mycket musik, är det. Nu har jag hittat mina LP-skivor, så nu min skivspelare, så nu kan jag spela enskilda låtar som jag gjorde förr. Jag har kvar mina CD-skivor. Och det är musik som står med. Det är ett bra sätt att koppla av, för jag. Så mitt yrke har, och även som spelare, man förväntar prestation. När det gäller gitarrspelandet eller lyssna på musik, då gäller det att, det handlar inte om prestation utan bara njuta och ja, hitta på lite olika saker på gitarren eller försöka lära sig saker och ting. Så det är så väldigt långt ifrån prestation på plan, tycker jag.
Vad gör du om du är helt ledig en dag?
Om jag är helt ledig, då är det, jag gör någonting på morgonen fysiskt, försöker jag. Jag har 20 minuter jogging, kanske. Gör lite armhävningar för att jag inte ska få dålig rygg. För jag sitter ju framför datorn en hel del. Lång frukost. Sen beror lite grann på hur det känns, i om det blir gitarrspel, om det blir musik. Eller jag har ju ett sommarställe som blir ett andningshål. Och där kan jag få för mig att göra massa saker som handlar om halvtaskig snickeri. Och då glömmer jag att ladda telefonen och jag är borta. Jag är i en annan värld alltså. Och jag är så långt ifrån prestation och fotboll, utan jag gör andra saker. Och det är för att koppla av totalt. Vilket gör att nästa dag då är jag på till igen alltså.
Hur känns det att vara tillbaka i Sverige nu? Man får väl känslan av att du försöker rota dig lite här nu. Hur långt är kontraktet med förbundet förresten? Kan du berätta det?
4 år.
Ja. Ja, då får vi utgå från att du har någon form av idé att stanna kvar här. Då. Ja. Hur känns det att vara tillbaka i Sverige?
Det känns härligt. Och jag tror det känns så fantastiskt av den enkla anledningen att jag har varit borta. Så det här borta bra men hemma bäst, det gäller verkligen för mig alltså. Vet ni, jag ringde från Los Angeles och bara funderade, är vi 9 timmar efter eller före? Eller? Och sen hamnade jag på östkusten. Alltså, och en gång var jag i Japan. Alltså, att vara på resande fot med så långa avstånd gör att, kan jag ringa nu? Kan jag höra av mig nu? Här reser jag fortfarande väldigt mycket i Sverige, men det är samma tid. Och ringer gärna och tjata och sådär. Men just att bara knacka på dörren, här är jag. Vänner, familj gör att livet är än mer rikt idag när jag flyttat hem, tycker jag.
Hur trivs du i Stockholm?
Fantastiskt.
Berätta.
Jag har, när jag gick min utbildning på GIH, så flyttade jag hit upp första gången och var väl inte så förtjust i stan. Åkte gärna hem till Göteborg och Gitex. Det var liksom fotboll så, va? Sen fick jag jobba här uppe på fotbollförbundet och sen dess har jag funnit mina guldställen. Och det faktum att jag har alltså ett bra ställe, det har lägenhet, jag har min sommarstuga norr om stan, familj och vänner här i Stockholm gör. Staden i sig är ju, den är ju vacker och så, men staden i sig är väl en sak, men just det, de som är där, alltså, som sagt var, mina vänner och familj gör att den är bäst.
Du saknar aldrig Göteborg?
Nej, jag gör inte det. Men när jag väl kommer ner och träffar de vänner där nere, det är lite coolt, det är skönt där nere. Men inte så att jag har en längtan till Göteborg.
Och inte USA?
Nej, inte till USA. Jag kan, det är vissa stunder som kan slå tillbaka. Och det kan vara som fångar mig och känslomässigt, så kan jag tänka så här, herrejösses vad bra jag hade det. Och det kan vara träning, det kan vara ett hotell, det kan vara min bostad, men det, eller en person. Alltså, det måste alltid vara folk runt omkring. Då kan jag tänka så här, det där var ju bra.
Har du Mia Hams mobiltelefonnummer?
Nej, det är inte Mia Ham, så är inte. Hope Solo har jag ringt en gång, va? Abby Wambach har jag ringt 3 gånger. Carly Lloyd har ringt 2. Alltså vi pratar om 5 år. Och sen har jag ringt lagkaptenen Chris Rampone 2 gånger. Vi träffade så mycket. Så att var ringt, nej. Jag ville liksom vara från dem. Och de vill inte höra mig heller mellan alla lägren. Men jag har faktiskt deras telefonnummer, så att jag skulle faktiskt kunna hänga till Abby Wambach precis just nu.
Då gör vi det sen. Vem tycker du att jag borde intervjua framöver? Sitta ner så här i 45 minuter och prata.
April Henriks. Hon var förbundskapten och vann OS-guld 2004. Hon lämnade fotbollförbundet, hamnade i deras OS då, och är tillbaka till fotbollförbundet och tittar på utveckling. Och i USA finns det så många fotbollsspelare, jag tror det är 50-50 pojkar och flickor. Och den bara växer och växer. Hon är mitt i denna utveckling. Hon har spelat landskamper, hon har coachat allt från U16, U18 och damlandslaget och kommit tillbaka. Det där är en mycket intressant människa.
Hur är återväxten i svensk fotboll, upplever du, 15, 16, 17-åringar?
Den frågan får någon annan besvara, för jag vet inte. Jag hör via min assisterande förbundskapten Lili Persson, som pratar om spelarutbildningsplan och sådär, att det finns en och annan. Men hur den egentligen mår, det vet jag inte, utan De där sakerna ska jag börja gräva i efter 28 juli detta år. Mm.
Min sista fråga ställer jag till alla, och den är något åt det här hållet. Hur lyder din filosofi i sportvärlden? Hur skulle du vilja att folk minns dig i din yrkessituation som fotbollstränare om 25 år? Hur ska man komma ihåg Pia Sundhagen?
Ja, det behöver man inte göra. För det första, bara man kommer ihåg damfotbollen.
Okej, så du menar mer att ditt arbete ska vara belyst av vad du gjorde för damfotbollen?
Ja, ja precis. Precis så.
Bra, tack. Det var ett bra svar.
Ja.
Stort tack för att du ställde upp, Pia.
Ja, tack för att du kom och att jag fick ändra plats. Du gjorde det mycket enklare för mig. Det ska jag.
Ja, kanon. Det var perfekt. Ja. Lycka till EM.
Ja, tack ska du ha.
Tack för att du har lyssnat på Agendasättarna, en podcast från Sportexpressen. Producent var Anders Sedhamre och ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.